Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du lyssnar på Visste du, exklusivt, en podcast ifrån Vinguiden. Mikael Andekim heter jag och Johan Franco Cereceda sitter redo vid bordet som vanligt. Hej Johan!
Hej, god eftermiddag!
God eftermiddag. Det doftar gott här inne i studion.
Ja, det gör det.
Du har vädrat viner.
Ja, det har jag. Jag har luftat som tusan och nu är det mycket nöt i lokalen.
Ja, det är det va? Och lite smörighet kan jag känna också.
Det är gott.
Du har sett sådär. Vi ska prata druva idag exklusivt. Mm. Och inte vilken druva som helst, utan vi ska gå till en av de absolut mest klassiska druvorna. Oh. Och en riktig kameleont i vingården, eller i druvsammanhang ska man kunna säga.
Ja, det får man nästan lov att säga faktiskt. Ja.
Innan vi avslöjar namnet på druvan, hur är din relation till just den här lilla grejpen?
Ja, alltså den är ju lite tveeggad. Å ena sidan fruktansvärd, å andra sidan gudomlig. Så att, och sen lite däremellan naturligtvis. Men du beror alldeles på vad jag har i glaset. Så att det är ju inte förbehållslöst det bästa som finns. Men när det är bra, när det är riktigt bra, då är det det bästa som finns.
Är det en feminin druva eller en maskulin druva?
Åh, jag har svårt för det där. Mm. Jag har faktiskt det. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
Vad du krång... Nu ja. Åmar du det.
Ja, det gör jag. För att jag gillar inte den där terminologin riktigt. Va? Den är väl både och. Mm. Den är jättefeminin på sitt sätt och samtidigt maskulin. Fast jag vet inte riktigt vad jag ska lägga i den.
Den är som en dragshow helt enkelt.
Ja, så, ja, hellre det. Hellre det, absolut.
Ja, nej, men man brukar kunna säga det att om Cabernet Sauvignon är kungen i okay. en vingård så ja. Kan ju då Chardonnay vara drottningen, brukar
ja,
man ju säga.
Ja, så kan det ju vara. Ja. Ja, men drottningen kan ju vara betydligt tuffare än kungen i vissa lägen. Så att, ja, jag håller på. Jag är fortfarande tveksam.
Ja, det får du vara. Ja, ja. Vi får väl se om vi närmar oss kanske någon lite mer konklusion då när vi har sytt ihop den här säcken under den här halvtimmen då i det här programmet. Mm. Men som vi förstår då så handlar det om Chardonnay.
Ja.
Så hur är ditt förhållande till Chardonnay då? När började du först börja förstå vad det handlar om?
Ja, det var väl när jag upptäckte Bourgogne. Och det gör man ju förr eller senare när man sysslar med vin. Det är ju några decennier sedan, två ungefär. Och under den här tiden då, efter att jag upptäckte det, så har jag hunnit prova en hel del. Och tycker mig liksom veta på ett ungefär vad jag har för preferenser när det gäller Chardonnay. Jag kan ju alltså bli oerhört sugen på en Chardonnay. Mm. Alltså mer sugen på just en Chardonnay än på många andra viner. Och i synnerhet om de är fartlagrade. Och jag vet själv egentligen inte varför, för jag dricker inte så mycket fartlagrat överlag. Men det är så här, öppnar man en Chardonnay med mycket fat i, då kan jag gå igång riktigt ordentligt. Alltså redan nu vattnas det i munnen när jag pratar om det här.
Jag ser att du ser ut som stora stygga vargen när han ska på jakt efter de tre små grisarna, att det börjar liksom rinna snålvatten.
Ja, lite så är det ju. Lite så. Ja.
Ja, men Chardonnay och Bourgogne, det är väl någonstans det som man ursprunget ja. Förstås.
Ja.
Även om andra då försöker både efterlikna den stilen men också bryta sig väldigt mycket ifrån den.
Mm.
Men vi ska doppa tårna i Chardonnay för att den odlas ju onekligen över hela världen. Mm. Har det alltid varit så?
Nej. Det har det inte. Nya världen upptäckte den här för kanske 50-60 år sedan. Och efter det så har det ju blivit en fullkomlig boom förstås. Problemet med Chardonnay, det är ju att man har referenser runt om i världen som alla pekar mot Bourgogne. Och så har det ju varit, det har varit lite laddat, ungefär som när man gör ett bubbelvin någon annanstans än i Champagne. Mm. Då sneglar man alltid mot Champagne och försöker jämföra sig, försöker efterlikna. Och det är ju väldigt dumt, för att man måste ju ta tillvara på de unika egenskaperna som finns där man odlar den här typen av druva. Mm. Så att det här är ju på väg att förändras radikalt. Det är ju jättekul, va? Därför att Chardonnay är ju en mångfaldens druva och inte enfaldens druva.
Det var en bra liknelse. Mm. Och som vi sa också inledningsvis, det är också en kameleont onekligen, för att det här är ju onekligen en druva som egentligen inte har några specifika primära aromer, det vill Nej. Säga har egna doft- och smakegenskaper.
Nej, och det är ju egentligen möjligen kontradiktoriskt eller paradoxalt åtminstone att en av de mest odlade druvorna i världen är en druva som inte doftar någonting egentligen. Mm. Mm. Förrän efter ett tag förstås, va? Med lagring eller med vinifikation och så vidare. Men det är unikt så tillvida att den faktiskt är, just som du säger, inte har några primära aromer.
Nej.
Däremot så hittar vi ju lite smak i den, men inte speciellt mycket. Va? Utan det är ju mer syra och en fruktig karaktär, en liten lätt fruktighet. Och möjligen då en medelfyllig till fyllig konsistens, men det är ju fortfarande inte smaker. Så att den är intressant.
Så kan man vara lite slarvig då när man som vinälskare säger, har du någon favoritdruva? Jag älskar Chardonnay, säger man då. Varför det? Jo, men den har, och så börjar man, då är det mer ett resultat av vinifieringen. Alltså ja. Om det har varit fat eller i ståltank ja. Eller hur vinmakaren har valt att liksom hantera ja, den och så.
Precis, ja. Absolut. Men jag tror inte man kan egentligen säga så generellt att man älskar Chardonnay, för att man kan bara älska en viss typ av Chardonnay eftersom det görs väldigt mycket dålig Chardonnay också.
Ja, det gör
alltså,
det.
Ja, alltså det, du har ju hela spännvidden egentligen, allt från extremt överfatade, nötiga Chardonnay-viner utan komplexitet till mer stålstinna varianter. Och däremellan allting i princip. Oh. Så att, jag tror ju så här att om man skulle få ha en enda grön druva i vinvärlden, då skulle man välja Chardonnay, för man kan göra väldigt mycket på den. Dock inte sött vin, men det är en annan historia.
Det är en annan historia, ja. Precis. Men samtidigt så får man också ställa ju krav på hur man då, att man kan hantera den. För som sagt, ska man bara ha en eller druva och inte vet hur man gör det, då blir det ett skräpvin.
Ja, det blir ju absolut. Ja. Nej, men alltså, Chardonnay kräver sin vinmakare, kräver sina vinodlingsarbetare. Så är det ju. Det är liksom kavla upp ärmarna och jobba. Då får du ett bra vin. Gör du inte det, får du ett vin som du säkert kan sälja. Du kan säkert finna ett kommersiellt värde i det, men det är ju inte spännande.
Det är som ett äktenskap. Man måste kavla upp armarna mellanåt och jobba på det hela, och då blir det bra resultat.
Ja, förhoppningsvis. Ja.
Hörru du, vi måste ju ha något i glaset det första ja. Vi gör här också ja. Nu, eftersom vi har en treklöver här utav representanter för Chardonnay. Vad har du plockat med för
Ja, något? Alltså jag har ju tagit då tre viner som jag tycker representerar tre olika delar av världen. Egentligen inte tre olika stilar, men det kommer finnas en stor skillnad i nyansen på de här vinerna. Men det första vinet är ett nyzeeländskt vin. Mm. Just det, Nya Zeeland gör mycket Chardonnay. Det glömmer man ju. Man är ju förblindad av alla Sauvignon Blanc-viner som kommer från Nya Zeeland.
Verkligen.
Och tänker krusbär, svartvinbärsbuske, nässlor, rabarber. Och så ja. Tänker man, men de kan väl inte göra annat vin. Och sen kommer man dit och så upptäcker man att herregud, vilket land för Chardonnay-viner. När jag var där för några år sedan så var det faktiskt den stora upptäckten. Jag blev enormt imponerad och tyckte att alltså, det är ju det här de ska satsa på. Även om Chardonnay-druvan odlas just runt i hela världen. Men jag tyckte det var urhäftigt. Så att jag har tagit med mig då ett vin som heter Dog Point Chardonnay förstås. Det är en 2015. Och vi testar väl.
Det ska vi göra. Vi kan, ja. Ja, precis. Ja. Marlborough kommer ifrån.
Marlborough, precis. Från Sydön då. Från Sauvignon Blanc-land.
Ja.
Man brukar ju göra bäst Chardonnay i Hawke's Bay på Nordön. Men det här är en bra producent. Ja.
Verkligen. Dog Point Vineyard. Mm. Med näsan.
Ja.
Onekligen fatlagrad karaktär. Ja,
mycket fat, absolut. Men också mycket citrus, lime, lätta stenfrukter, tropiska toner.
Ja, det är ju ingen, det är inte den här ananas-kokosbomben som det brukar kunna vara när man är i Kalifornien till exempel.
Nej.
Utan den är mer subtil.
Ja, det är den, definitivt.
Den känns sval.
Den känns sval, absolut.
Mm. Och på näsan.
Ja. Och det här är ju, alltså det är en, det här är gott. Det är mycket klassiska toner. Det är mycket smör, det är lite nöt. Men det har en fantastiskt bra syra.
Visst hade den det?
Ja, verkligen. Och det är inte så där bara som att dricka citronvatten, utan det är en fin balans i det.
Ja.
Det är ett stort vin, det är bra komplexitet. Det är lime, det är tropiska frukter, alltså stenfrukter, den typen.
Men också en stålig känsla någonstans, alltså även fast det är fat i det här fallet.
Ja.
Men den har ju onekligen en mineralkaraktär efter hela svansen.
Ja, det är mycket
den blir inte jolmig i munnen.
Nej, och sen i eftersmaken här så känner man ändå en liten vanilinkaraktär, lite fat sådär.
Mm. Men det tar ju absolut inte över och blir liksom så här tungt som... är gott för mig. Jag gillar ju när det blir vanilj och kokos och hela den baletten också med chardonnay som ekfat och så. Men här var mer elegans över på ett annat sätt.
Ja, och jag skulle vilja säga att det är ett riktigt bra generiskt nyzeeländskt vin på chardonnay.
Mm.
279 spänn kostar det här.
Ja, det var ett bra pris.
Ja, artikelnummer kan jag väl säga. Jag har det framför mig.
Ja, men kör.
9463.
9463. Och alla ni nu som, oj, hur ska vi hinna skriva upp det där nu?
Mm.
Det står på våran sajt här också. Där får ni både flaskbilderna och infot och prislappen på den här också. Då, Dog Point.
Mm.
Vi pratade om det här att det var en sval känsla. Svalodlad chardonnay kontra varmodlad.
Ja, egentligen är det ju så här att svalodlad chardonnay smakar mindre än varmodlad chardonnay. Därför att när det är ett kallt, ett svalt, ett kylslaget klimat, då får ju vinerna en helt annan karaktär. Det blir försiktigare, det blir lite mer elegant med lite tur om man jobbar för det. Det blir mer finess. Man får inte de här tunga, smöriga, tropiska tonerna som mango, som chirimoya, som passionsfrukt, utan det blir lite mer åt det gräsiga hållet. Lite försiktigare, lite vit persika, den typen.
Mm.
Och det är klart att det där är en smaksak, men jag tycker att svalodlad chardonnay ofta ger en mycket mer komplex karaktär. Och då är det ju rätt häftigt om man låter det vinet ligga på fat, för då får man ju den här balansen.
Ja.
Om du har en varmodlad chardonnay som smakar väldigt mycket redan i sig, så att säga, efterhand då, att man tar tillvara på klimatet och sen låter det ligga på fat, eller ännu hellre då, eller värre egentligen, att man hular ner lite ekspån i det. Då blir det ju tok mycket. Då är det ju nästan bättre att ha det på mackan än i vinglaset. Så där får man vara försiktig.
Ja, det går nästan att bred. Det går nästan att breden. Det blir allt från smörkola till kokos och rostat brödkaraktär och allt sånt där.
Precis.
Chablis kan vi ju inte låta bli att tänka på, för det är också synonymt med chardonnay.
Ja.
Och där får vi hela spännvidden ifrån de väldigt ståltankade och eleganta och minerala till faktiskt fatlagrade grönkryerna.
Ja.
Chardonnay-druvan i chablis då?
Mm.
Är det ultimat för den typen av jordmån och region?
Ja, alltså den trivs ju väldigt bra i chablis. Det är ett väldigt svalodlat område med mycket mineralkaraktär i jordmånen. Men sen ska vi inte heller glömma bort att chablisproducenterna är ju flyhänta. Det är inga skojare det här, utan det här är ju proffs 100% som vet att behandla den här druvan på ett bra sätt. Korrekt höll jag på att säga, men det är väl för personligt präglat av mina preferenser. men här låter man ju då liksom den här finessrika, subtila karaktären verkligen komma fram. Och sen ska man ju också veta att om man låter vinet ligga på fat, vilket faktiskt är ganska vanligt i chablis, man glömmer bort det, då är det ju bara den typen av, så att säga, vinmust som klarar det. Mm. Återigen, varför att hitta en bra balans. Det är lite olika skolor i chablis. Några vill att vinet bara ska ligga på ståltank för att man ska, så att säga, premiera den här metalliska klangen, medan andra vill ha en annan balans i vinet då. Så att Chablis är ju, det är ju samma sak där. Det är ju väldigt många olika typer av chardonnayviner man gör. Vi brukar ju ibland säga en chablis, och så menar vi då något mineralrikt och inte mycket mer med det. Nej. Men det är lite tokigt. Va? Så att, ja.
Ja, och det har vi haft en annan podd om. Så att ni som är inne på Vinguidens sida kan ju faktiskt leta upp våran podcast just om chablis. Då har vi ju, ägnar vi lite tid där och går igenom de olika klassificeringarna och vad som händer med chardonnaydruvan i respektive område, men också i klassen där. Och då får man ett ganska bra hum om vad det innebär.
Mm. Mm.
Jag tänker att vi ska hälla upp vin nummer två också. Okay. Och det är lika bra eftersom i min värld så handlar det om när det är, oj, nu åkte någonting i backen. Nej, det var bara vin. Det var bara vinflaska. Nej, det var korkskruven. Nej, men att när det gäller fatlagrad chardonnay, så hur är det här? Ska den stå i glaset en stund? För att ett chardonnayvin med fatkaraktär kräver sin kupa, som man så säger.
Ja, så är det ju lite. Visst tycker jag att man ska lufta en fatlagrad chardonnay, definitivt. Jag tycker allt vi vinner på att luftas, 15 minuter, kanske en halvtimme. Samtidigt så ska det ju serveras svalt det här, och det är ju jätteviktigt tycker jag att vi inte serverar just fatlagrade chardonnayviner för varmt, för då blir det ju jolmigt och då blir det för mycket smörkål och godis, gula remmar och allt sånt. Och det är väl gott i andra sammanhang, men inte när man dricker vin.
Nej, och då kommer jag ju till det här, fatlagrad chardonnay är väl först och främst också ett matdrivet, matorienterat vin.
Ja, absolut. Ja, gud, det går inte att sitta och dricka det här på terrassen. Alltså visst, ett glas kanske, ett och ett halvt, men det är för tungt.
Ja,
det blir för mycket smak.
Man har väl upptäckt det nu när man kan lite mer om vin, om man säger så, att när väl maten är klar så sitter man inte upp, man har inte en flaska till för att sitta och sippa på.
Nej, det gör man inte. Nej. Möjligen en petit chablis då med den här ståliga karaktären som är lättare, men inte en fatlagrad historia.
Inte en fatlagrad historia. I vin nummer två här nu då, Johan, då ska vi gå till Kalifornien, som just är synonymt med fatlagrad chardonnay.
Ja, lite så har det ju blivit. Ja. Det här är en producent som heter Faya Chardonnay från 2014 från Sonoma Coast, som är ett av de bästa områdena då för chardonnayproduktion i hela USA egentligen.
Mm.
Det är ju fortfarande ganska svalt det här området. Vi tror ju att Kalifornien är varmt. Men på nätterna så är det ju svalt som tusan, och på morgonen kommer ju dimman. Så att här vet man också vad man gör, och jag tycker att lägsta nivån på de bra chardonnayvinerna i Kalifornien har stigit ofantligt mycket de senaste åren. Det tycker jag är jätteintressant.
Och just i Sonoma vet jag väl också att det är väl ganska vanligt att man, det kanske är med chardonnaydruvan överlag, jag vet inte, men att man gärna nattskördar den också just för att dra nytta av den svala temperaturen.
Absolut, det gör man. Och det är ett alldeles ypperligt sätt att behandla råvaran med respekt, så att säga, för att man ska få ut så mycket som möjligt av karaktär.
Mm. I Kalifornien, som sagt, så myntades ju också till slut uttrycket anything but chardonnay.
Mm.
För att för mycket av det goda kan ju till slut också bli för mycket av det goda. Mm. Det gällde ju konsumenterna. Mm. Hur var det bland odlarna och vinmakarna? Har det funnits anything but chardonnay även där?
Ja, lite. Man började faktiskt diskutera redan på 80-90-talet vilken druva som skulle ta över efter Chardonnay, och man pratade i de termerna. Man är ju mer marknadsanpassad i Kalifornien än vad vi är i gamla världen. Mm. Här tar det ju lång tid för oss att ändra sinne och så vidare. Men där funderade man lite på vad gör vi efter den stora Chardonnay-trenden. Och just det här anything but Chardonnay, när det kom, då var man ju lite orolig från producenthåll förstås. Man vill ju sälja sina produkter.
Mm.
Och då funderade man på att kanske Pinot Blanc skulle vara rätt spännande. För den påminner om Chardonnay så tillvida att den funkar bra i fat. Man kan få ut väldigt mycket olika typer av vin av den och så vidare. Men under den tiden man funderade så hann man inse att det här med ABC, det var ju någonting som var övergående. Så att det var ju starkt i ryktesspridning, men det visade sig aldrig egentligen i konsumtionsmönstret, utan Kalifornien och deras chardonnayviner blev egentligen bara mer och mer populära globalt.
Ja, det blev så.
Ja, absolut.
Ja. Det är kul med när det uppstår en trend och drar virvelvinden tag i den, så kan den ju ta vägen överallt, men den tog aldrig fart till Europa och framförallt inte till Frankrike, det kan man ju inte säga.
Nej, verkligen inte. Långt där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och har vi glaset här då? Faya 2014 Sonoma, sa du.
Precis. Och då får vi ju se. Här har vi ju spännande ton. Här har vi ju nästan lite krut, lite blommor, men fortfarande mycket fatorienterat.
Ja, men inte så där. Jag trodde nog att det skulle bli en mer rostad kyss på en gång i näsan.
Nej, men lite kokos och vanilj. Mm, stort är det ju. Mycket stort, aromatiskt.
Ja. Det fyller hela näsan direkt.
Ja. Alltså, lite mer fat hittar vi ju här.
Nu hittar man, och det fick ju med sig en helt annan bäska också.
Ja.
Bränd bäska.
Precis, lite bränt sådär, lite överrostat möjligen. Mm. Men väldigt, väldigt häftigt. Lite kola, lite fudge, den typen.
Ja.
Lite fylligare, lite alltså simmigare till sin karaktär.
Simmigare, och definitivt inte samma syra som det var i Nya Zeeland, den här Dog Point.
Nej, så det är väldigt stor skillnad.
Verkligen.
Mm. Och båda är ju fantastiskt bra.
Ja.
Det är ju inte så att det ena är egentligen bättre än det andra. Det är ju mer en stil som man föredrar, men det är alltså, det är kvalitetsvin det här.
Ja.
Det tycker jag. Och det ska det vara. Det här ligger på 349 kronor.
Ja.
Så det är, men det är mycket vin för pengarna.
Det mycket vin för pengarna. Är det skillnad i alkoholstyrka, tror jag, i den?
Ja, det här borde ju vara lite
13,5 i Nya Zeeland, precis. Och så skulle upp på 14,5.
Ja, någonting sånt kan jag tänka
mig. Borde nästan vara det. Ja. 14, precis.
Ja. Och rent sensoriskt så är ju skillnaden egentligen större än på etiketten.
Ja.
Och det har ju att göra med syran då i Dog Point som verkligen griper tag i en på något sätt. Och det här andra vinet då, Faya, det är ju liksom rundare, kraftigare, mer smakintensivt egentligen. Mm. Och då har du inte den här syran som balanserar ner den typen av smak då.
Finns det någonting som jag verkligen älskar med den här typen av chardonnay? Det är det här att bara få sitta och sniffa och snurra.
Ja.
Jag tycker att det är så häftigt. Och här kommer vi också till det här med att använda för guds skull rätt typ av glas. Ja. Så det är inget snobberi.
Nej.
Utan det är helt enkelt att göra vinet rättvisa.
Så är det ju.
Riktig chardonnay-kupa. En riktig fiskbål ska man nästan plocka fram.
Absolut.
Och där kan man då få sitta och sniffa och snurra i den här. Ja. Och sen bara få känna efter hur olika den ter sig med några varv i glaset. Ställ undan ett par minuter, vad händer där?
Precis, ja, den utvecklas ju då ganska snabbt, framförallt i den här typen av glas. Då. Den kommer ju i kontakt med mycket luft och framförallt blir vinet varmt. Lite för snabbt ibland.
Det kan
så
det bli,
så det gäller att skynda sig när man dricker. För att många vill ju att man ska servera en chardonnay 12 grader. Jag tycker att det är för varmt. Jag tycker att man missar den där finessen. Men om vi säger att vi startar på 8 grader så kan man ju vänta lite om man tycker att det är för svalt.
Den har ju också en egenskap att kunna driva alkoholhalten högt.
Mm. Ja, och det har ju med värmen att göra i det området man odlar den, så att säga. När man skördar och så vidare. En av anledningarna till att Chardonnay är väldigt populär är att man skördar mitt i säsongen, så att säga. Inte först och inte sist. Så att man har en kontinuitet i produktionen. Och det är ju jätteviktigt för, jag menar, för en vinproducent som är ett affärsdrivande företag i grund och botten. Så att det här är en druva man kan lita på i väldigt hög utsträckning som producent.
Jag tycker också, tittar man på nya världen, som egentligen är en väldigt stor del av den gamla världen numera, men i alla fall så är det ju så att i Argentina, Oko Valley, och i Chile, Casablanca inte minst, där är ju Chardonnay-druvan idag på väg att ta väldigt mycket. I Chile till exempel så har den tagit över Sauvignon Blanc-statusen där, och i Argentina är den på väg att närma sig Torontessen där också. Så det här är ju onekligen en druva som appellerar till alla världsdelar också.
Ja, det är ju jättekul. Och jag tror att det har med ursprungsorientering att göra, helt enkelt. Att det här är en druva då som trivs egentligen i alla klimat, men beter sig olika då beroende på vilket klimat och framförallt vilken jordmån den odlas i. Mm. Så att du kan ha 15 Chardonnay från olika delar av världen framför dig och ändå känna en avsevärd skillnad. Mm. Vilket gör den väldigt spännande, därför att en av de stora trenderna idag, eller inte trenderna, utan en av de stora idéerna idag, ska jag säga, när man gör vin, det är att få vinet så ursprungsorienterat som möjligt. Mm. Casablanca gör ju fantastiskt svalodlade chardonnayviner med mycket gräsig karaktär, mycket frisk karaktär. I Oko Valley i Mendoza i Argentina så gör man ju också en typ av svalodlad, höghöjdsodlad chardonnay som får lite en annan karaktär med mycket mineralton. Så att det där, man känner ju skillnaden så småningom. Ja. Den kan ju vara svår att definiera om man inte har provat tillräckligt mycket. Men det behöver man inte göra, men däremot så känner man skillnaden, och det är jätteviktigt. Mm.
Och jag kan verkligen tipsa om från Chile också, Casablanca eller Colchagua, eller vad heter det? Den här Connoisseur.
Connoisseur.
Är deras single vineyard block 5. Den är riktigt, riktigt fin. Och den kan vara lite spännande för att den har en helt annan fruktighet och lite gräsighet i sig som nästan kan gå mot en Sauvignon Blanc-hållet ibland. Så att jag tycker den är jätteläcker. Mm. Och att det verkligen visar att den har helt olika förklädnader beroende på vart den växer och hur den behandlas.
Precis, och det är lite kul när du säger att den går mot Sauvignon Blanc. Därför att det fanns faktiskt lite en idé, eller möjligen en trend på 90-talet, vet jag, att man skulle få chardonnayvinerna att smaka just lite mer som Sauvignon Blanc. Mm-hmm. Och då vet jag att då kunde man ha en blindprovning när man slängde in ett chardonnayvin av den karaktären, och då var det ju nästan alla som trodde att det var en Sauvignon Blanc.
Ja, det ser jag.
Jättemärkligt. Varför man nu ska göra ett Sauvignon Blanc-vin av en chardonnay, det ja, men så där håller man ju på. Ja. Men idag är chardonnay, och det ska vi vara glada för.
Och till mesta delen så är det nog en endruva då förstås. Men den gör sig också bra ihop med vissa andra druvor, som en blanddruva också. Mm, mm. Hur är din synpunkt på det? Har några favoriter, eller är det fel att den är blanddruva?
Nej, det är ju inte, absolut inte fel. Jag menar, champagne bygger ju på en tredjedel chardonnay.
Det är sant, och det, i alla fall.
Ja, och det brukar ju bli ganska bra grejer, det är vi överens om.
Onekligen.
Ja, så att absolut, den står ju för en del av strukturen, för en del av syran, för en del av mineraliteten. Och framförallt då för den här ekiga tonen då som man får genom lagring eller genom vinifikation och så vidare. Mm. Så att den är ju utmärkt att använda om man, så att säga, vill höja statusen eller höja kvaliteten på andra druvor. Mm. Så är det ju.
Och vänder man på steken, och nu pratar du champagne förstås, så förlåt, där är det onekligen en av de stora druvorna. Det finns ju någon som menar att den finns med då i, inte sämre sammanhang, men i billigare, kanske mer lättproduktiva sammanhang, där den får vara stöd till semillon eller till Chenin Blanc. Vi pratar boxviner, bulkviner och sånt också då.
Ja. Nej, men alltså, jag kan ju tänka mig att några använder sig av Chardonnay för att kunna skriva ut på etiketten också. Så är det ju. Det är ju en garant på något sätt för kvalitet. Och vi får ju inte hymla med det. Jag menar, jag säger ju hela tiden att vinproducenter är affärsdrivande företag, och så är det ju. Ja. Det är klart att det är väl jättebra att exponera den här druvan, även om vinet kanske inte alltid är bra, för alltid lurar det någon. Men det där kan man ju inte göra långsiktigt.
Det kan man inte göra långsiktigt. Nej, det håller aldrig.
Nej.
Vi har ju en tredje bjässe nu då.
Ja.
Det är väl lika bra för hur mycket vi använder och vrider på det och tar oss runt i världen och hyllar givetvis att alla vågar göra sin satsning och sin identitet och profil på den. Men om vi går till modern så är ju den i Bourgogne onekligen då.
Den är ju det, och det är ju här vi hittar förmodligen i alla fall druvans ursprung, även om många menar att den tidigare hette Obaide och odlades då i nuvarande Libanon. Men fransmännen säger ju att ursprunget är i trakterna kring staden, lilla staden Chardonnay, som vi hittar i Bourgogne.
Ja, det finns ju faktiskt en liten stad som heter så.
Och det där kan man ju dividera fram och tillbaks kring. Men grejen är ju att vi måste ju tillskriva fransmännen ändå en stor eloge, eftersom det är de som har jobbat med den här druvan. Det är de som har förädlat den, och idag är det ju så att det är de som gör världens bästa viner på Chardonnay.
Ja, och här också ett av de mest lagringsbara Chardonnay-vinerna också, för den här tål ju att lagras.
Ja, så är det ju. Nu vet jag att det finns några som säger att en Bourgogne ska man dricka inom 3 år, medan andra hävdar då att det här kan man lagra i 10-15 år utan problem. Och det är väl upp till var och en att upptäcka att det här är ju svårt. Jag kan tycka att en 10-12 år, om det är ett riktigt, riktigt bra vin, då får du ju helt andra toner i en Bourgogne. Det kan ju vara urhäftigt.
Man kan experimentera.
Ja, det tycker jag.
Och som sagt, återigen, det handlar ju om tycke och smak och så då.
Ja.
Kärt barn har många namn. Chardonnay är ju det som det är mest. Men du är lite inne på det också där, vad det nu hette då, när den odlades i Libanon där. Finns några andra kul eller bra synonymer som man faktiskt kan stöta på?
Ja, i just Chablis så heter den ju Bonnois ibland.
Ja.
Från staden Bonn som ligger i Bourgogne till exempel.
Ja.
Och sen heter den väl Weisser Klevner i Tyskland emellanåt och så vidare. Men faktiskt, för att vara en sån extremt odlad druva runt om i världen, så har den nästan inga synonymer alls. Men det är ju inte så konstigt, för odlar man den här druvan, då vill man ju skriva Chardonnay.
Man vill göra det. Men det finns några riktigt roliga och gulliga namn. Vet jag. Epinette finns det också.
Ja, det kände jag inte till.
Nej. Epinette, det låter som en sån här liten kul vespa någonstans, en motormärke.
Ja.
Epinette,
var hittar vi det någonstans?
Ja, på Wikipedia.
Okej. Epinette, ja.
Jag kan tänka mig att det har någonting att göra förstås i det franska någonstans. Gamay Blanc brukar man kalla det,
det
på vissa delar i Bourgogne-området förstås.
Ja.
Men sen så drar vi ju till dem. Jag brukar gilla de här höjdhopparna från de mer Balkanländerna då.
Ja.
Om vi nu tar Sinfandel som är Krelna Castellanski, så har hon ju en syster där nere på Balkan då, i form av Chardonnay, och där heter hon Klevanka Biela.
Ja, du säger, det är ju fantastiskt.
Hon är längdhopperska.
Okej, okay. Någonting sånt.
Ja, den heter faktiskt så där.
Ja.
Klevanka Biela, och för att man ska kunna komma ihåg det där, så säger Kalanka Biela, då vet man vad det handlar om.
Då vet alla att det är Chardonnay.
Ja.
Eller?
Man vet ju aldrig.
Nej.
Men man ska inte bli förvånad om man ser att det står på någon etikett i alla fall. Då är det ett Chardonnay-vin.
Ja, då blir man ju nyfiken.
Ja, det blir det. Är vi nyfikna på hur det ter sig i glaset här nu då? Vad är det vi har fått för något?
Jo, nu är vi ju i Merceau i Bourgogne. Alltså det referensområdet alla Chardonnay-producenter egentligen har i sitt sinne när de gör ett vin på samma druva. Ibland lite väl uppenbart, ibland struntar de i det, för de inser att nej, vi ska inte göra ett Merceau-vin, vi får göra ett vin på vårt eget sätt istället. Och det är ju hedervärt. Men Merceau är ju klassisk Chardonnay. Det finns andra områden som möjligen är bättre, som har fler Grand Cru-gårdar och så vidare. Merceau har inte Grand Cru-gårdar. Men de har ändå extremt hög status, och det är ett mer sammanhållet område. Vilket gör då att du hittar ett väldigt tydligt ursprung i Merceau-vinerna.
Jag tänkte säga det. Är det någon del av just Bourgogne, så är det väl Merceau som är förknippat just med Chardonnay. Montrachet brukar man också kunna gå under på Batard till exempel. Och
exakt. Men alltså, appellationsklassificeringen i Bourgogne är så extremt komplex.
Ja.
Så jag brukar alltid säga att om ni ska börja med Chardonnay från Bourgogne in på Merceau, börja där.
Lättast att komma ihåg.
Ja, lättast att komma ihåg. Som sagt, ett mer avgränsat område då.
Spännande.
Ja.
Merceau Village 2015. Och här har prislappen gått upp en bit också.
Ja, det har den gjort.
569 kronor.
Stämmer det? Artikel nummer 90256. Härlig aromatisk karaktär här.
Fruktigheten är ju så vacker i sån här Det är som att titta ner i ett jubelskrin.
Ja, och det är ju de här klassiska tonerna. Det är ju tropisk frukt, det är lime, det är citrus, det är lite nöt, det är fat, vanilj.
Ja, du får alla de här
väldigt
fina.
Väldigt mycket.
Ja.
Och framförallt, och det glömmer man ju i vinsammanhang, det doftar ju fantastiskt.
Ja. Nej, men det blir karamell, alltså, ja, och då tänker jag, man tänker sig karamell, inte smågodiset utan som karamell. Tänk dig en sån här karamell som man smälter för att karamellisera någonting.
Ja. Mm.
Vackert. Mm.
Ja,
jag tänker faktiskt inte spotta det där.
Nej.
Det var alldeles för
gott.
För gott.
Ja.
Och det här är ju en syra som onekligen...
Verkligen bra syra. Ja. Mineralkaraktär, stål. Det är
stål, liksom, ja.
Den här blöta stenen vi får kritik för ibland.
Ja,
säger.
Men här är den.
Du har ju den här.
Ja.
Plus då tropiska toner, det är citrus, det är gyllenbär, alltså den här physalisfrukten. Det är bra friskhet som sitter i.
Ja.
Och det här är ju ett mycket lätt. Där är vin, känner du det också?
Ja,
det är inte alls lika fylligt som vare sig Dogpoint eller Faya.
Ja, jag blir nog lite förvånad, måste jag säga. Nog förväntan på doften så skulle jag kunna ana att det här kommer bli ganska smörigt även i munnen. Men Nicke sa Nicke.
Ja, det här är ju superelegant.
Den här var en frästerska som minsann hade en lättare avslut.
Han är inne där igen på det feminina.
Ja. Så jag går tillbaka till det första dogpointen här nu då, som jag har kvar i första, för att se vad som har hänt med den som har stått så länge.
Mm.
Och den är ju onekligen fortfarande, den har inte riktigt samma syra i glaset längre.
Nej.
Som det var vid första anblicken, men däremot så är det ju väldigt, det är en bad av citrus och lime i den, trots fatet då.
Den står sig väldigt väl, tycker jag.
De gör ju det. Nej, vackra representanter för Chardonnay onekligen.
Ja.
Så här gör den sig ju som allra bäst. Och man ska väl också kunna ge det som riktmärke. Det är inte farligt att gå upp i pris.
Nej.
När man ska köpa ett Chardonnay-vin.
Nej,
hellre det faktiskt.
Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, det är klart att du kan hitta 79 kronors Chardonnay-viner.
Mm.
Men det är ju mer vin än Chardonnay. Va? Och där har man försökt att extrahera den här smaken då i Chardonnay-druvan så mycket som möjligt.
Ja.
Så att det blir, alltså det blir... Jag kan tycka att det blir klumpigt ibland. Va? Det är klart att jag förstår. Man kan inte lägga 569 spänn en tisdagkväll. Inte varje tisdag i alla fall på ett vin, men man vinner väldigt mycket på att gå upp i pris. Så är det ju, man vinner karaktär, man vinner ju den finessen och det här sublima som är så himla spännande i vin. Alltså vi har ett livsmedel framför oss som får oss att gå igång och prata i såna här märkliga termer. Men det är väldigt inspirerande med den här typen av vin.
Mm.
Och framförallt när vi börjar tänka mat, då blir det ju jättespännande.
Jag tänkte vi skulle runda av med det, för att nu har vi tre representanter då med fatkaraktären från Nya Zeeland, är i Kalifornien och slutligen då i Bourgogne.
Mm.
Skulle alla de här vinerna funka till samma typ av mat?
Ja, jag tror att man ska kika lite på nyanserna där också. Att, det här sista vinet, det har ju den här fina syran, den lite lättare karaktären, framförallt i smaken då.
Mm.
Och då tycker jag att man ska välja någonting mer elegant, alltså gärna en ångkokt hälleflundra med citrusbaserad sås och kanske några enkla grönsaker eller något. Medans Faya med sin utpräglade fatkaraktär, lite röke, kraftiga ton. Och där kan vi gå in på att vi smörsteker någonting och kanske rostar lite grönsaker och strör lite mandel över. Eller någonting. Ja, vi får inte glömma
bacon uppe på en torskrygg.
Till exempel. Absolut. Och sen det första vinet och Dogpoint med sin syra men ändå med sin kraftiga karaktär. Så jag skulle kunna tänka mig lite gratinerad hummer eller gratinerad ostron faktiskt. Det skulle vara urhäftigt.
Ja, varför inte? Men den hade syran som sagt också.
Ja. Och det är ju tre lite olika maträtter. Va? Så att... Ja, jag tror att man kika efter nyanserna i det här fallet.
Vi kikar efter nyanserna. Och ni kan kika som sagt på vår hemsida också, så får ni all information om vinerna där och både prislappar och artikelnummer. Och vi lägger ut bilder också så att ni ser att de här Etiketterna också är igenkänningsbara. De finns ju att få tag i, de här på Systembolag och sånt. Då, så att vi kan väl säga som så då, att beger ut om ni nu vill göra det. För att det är ju samtidigt sådana här som ofta har en tendens till att ta slut också.
Ja. Och sen skulle jag vilja säga att gå gärna in på vinguiden.com och läs mer om Chardonnay. För nu kör vi alltså under hela mars.
Just
ett Chardonnay-tema.
Ja.
Och det är ju jättekul, för att då visar vi ju verkligen vilken mångfald vi hittar i den här enstaka druvan som odlas runt om i hela världen.
Ja, vi har ju bara doppat tårna som sagt i just de här, Nya Zeeland och Kalifornien och Bourgogne. Men ni hörde också lite grann om Chablis. Men icke desto mindre så finns det ju mer att säga om den i Champagne, Franciacorta, över hela världen som sagt, Chardonnay. Ja. Så att vi får nog anledning att återkomma till hen.
Då hamnar vi där mitt emellan.
Ja, hur väl bara
eller
så.
Både och.
Ja. Tack snälla för att vi tog oss tid, för att du plockade fram så fina viner, Johan.
Tack själv.
Och ja, skål så får vi säga.
Skål.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.